Välkomna till Det goda samhället. Idag ska vi prata om svensk skola, svensk pedagogik och varför det har gått åt pipan och vad man kan göra åt det. Och i det sammanhanget så får vi hjälp av ingen mindre än Inger Enqvist. Välkommen.
Tack så mycket.
Inger är professor emerita i spanska från Lunds universitet. Hon har lång erfarenhet av utbildning och hon har just skrivit, eller rättare sagt, hon har skrivit flera böcker. En bland annat som heter De svenska skolreformerna 62-85 och personerna bakom dem. Så Inger, du har många decenniers, 50 års erfarenhet av att följa vad som sker i den svenska skolan. Och för det mesta så har du inte hållit med utan förklarat att det här kanske inte är så bra det som sker. Och nu har du precis kommit med en bok som heter Kunskapssynen och pedagogiken. Varför skolan slutade leverera och hur det kan åtgärdas. Så det är en stor glädje och ära för oss att se dig här. Varför har det gått åt pipan?
Ja, det är ju en komplex fråga som man brukar säga. Men en anledning det är ju att vi inte så behöll fokus på kunskaper. Att skolan skulle vara för kunskaper. Utan vi introducerade en massa andra mål. Och till slut så minskade då kunskapsinhämtandet.
Vad var det för andra mål då?
De var sociala mål, de var jämlikhetsmål och det var även mer triviala mål. Som att man skulle lära ut trafikvett eller andra saker som i och för sig var bra, men som kanske då tog tid och kraft ifrån inlärningen av de vanliga skolämnena.
Men du, får jag fråga en naiv, dum sak. Mm. Varför är det så viktigt med kunskap? Jag menar, jag stöter ständigt på pedagoger som förklarar att det här med kunskap är väl inget märkvärdigt. Det kan man slå upp på internet och leta på Wikipedia om det är så att man behöver veta något.
Det är så att vi ändras av kunskap. Den som kan mycket ser världen på annat sätt. Den förstår saker runt omkring som andra kanske ser men inte förstår. Och när man har kunskaper så förstår man också gränserna för sina kunskaper. Man vet vad man inte vet som är väldigt viktigt. Och nu pratar man ju mycket om att man ska ta reda på nya saker och man kan slå upp på internet. Men den som ingenting vet, den vet inte heller hur man ska slå upp och den har inget intresse av det. Och det finns till och med vetenskapliga belägg på just det du säger. En doktorand från Portugal som hade hittat byar i Portugal där äldsta dottern inte fick gå i skola men alla andra fick gå i skola. Och då kunde man se att hjärnan blir alltså annorlunda om du inte har fått gå i skola, om du inte har fått lära dig det här med att läsa och skriva. Därför det här strukturerar hjärnan och gör att du blir mer analytisk. Du kan förstå världen bättre.
Men egentligen är det självklart. Om jag inte vet att Karl XII fanns så kan jag inte slå upp den dog. Men det här, hur kommer det sig, och nu kommer vi in på pudelns kärna, hur kommer det sig att de människor, de höga professorer i pedagogik och så vidare, forskare som har lett utvecklingen av svensk skola under 50 år där du har studerat, varför förstår de inte sådana elementära saker?
Jag tror att de förstår det, men de säger att det är andra saker också som är viktiga. Till exempel sociala mål. De menar då att man umgås i skolan mellan dem tillsammans. De som har lättare för sig och de som har svårare för sig. De som arbetar mer och de som arbetar mindre. Och man tänker sig att det här ska leda till social harmoni. Och så man tänker sig att det finns andra mål. Och det är det jag menade med vad jag sa i början. Att kunskap är bara ett av målen. Och utan att man säger att det inte är viktigt så sjunker det lite grann åt sidan.
Men nu har vi som sagt, om det är 50 år eller vad det är, erfarenhet av ett gäng nya pedagogiska teorier. Som troligen utvecklades i USA och sen fördes av Atlantvindarna till Sverige och bla bla bla. 50 år, det är rätt lång tid. Man ser resultat. Mm. Hur har det varit med utvärderingar och vad har man dragit för slutsatser utav dem?
Ja, det har ju inte varit sådana tydliga utvärderingar som vi nu har blivit vana vid PISA-undersökningarna. Och PISA-undersökningarna började ju alltså ganska sent. Den första kom år 2000 och den kommer var tredje år. Och den jämför tre centrala punkter och den jämför olika länder och den jämför också det egna landet varje treårsperiod. Nu har vi fasta data som vi tror på och som vi kan hänvisa till. Det har gjorts vissa punktvisa utvärderingar förut, men de har inte varit lika tydliga. Och sen är det också så här att de ansvariga för utbildningen har kanske inte varit ivriga att göra sådana utvärderingar. Därför att de menar att eleverna lär sig andra saker också. Det är liksom det uttryck som man använder. Och därför har man inte velat utvärdera bara vad de kan i matematik eller svenska. Därför säger man, jo men de kan andra saker också. Och det syns kanske
inte.
Ja, och det är aldrig definierat. Men man får tänka sig att man tänker att det är social hänsyn, sätt att umgås med andra. Det är sociala mål. Och hela tiden så är det så här att det är sociala mål samtidigt. Och de grumlar till den här debatten om hur vi ska utvärdera kunskapsmålen.
Men vänta, var det inte någonting med att ett motargument var att okej, svenska unga lär sig inte så mycket, men de är en rackare på problemlösning. Mm, mm. Och sen gjorde PISA en undersökning även av detta.
Ja.
Och då visade det sig att koreanerna var bättre än vi i vilket fall. Var det inte så?
Jo, det var så. Och det är ganska naturligt om man tänker på det här. För att om du ska göra problemlösning så måste du ha många fakta att bolla med. Mm. Ju fler fakta du har när du ska försöka lösa ett problem. Och ju mer van du är att lösa problem, ju snabbare du är att lösa problem. Ju fortare löser du problemet. Så att det var liksom en lite naivt sätt att förklara att vi skulle ha något annat. Det som vi är väldigt bra på det är att sätta igång ett grupparbete. Man säger till en grupp svenska ungdomar, ni ska göra grupparbete, formera er i grupper om fem och sätta igång. Så kan de göra det här på 3 minuter. Men det är ju inte att komma till lösningen, utan det är ju bara att placera sig i rummet.
Mm. Jag glömde förresten en grej, och det är det att du var inte ensam om den här boken, utan det var tre andra. Det var du, det var Magnus Henriksson, Martin Ingvar och Ingrid Wollgren.
Mm.
Rättighetens namn, så ska det påpekas. Mm. Mm. Men du, nu börjar vi komma in på liksom pudelns kärna här.
Mm.
Vad är det för några, de här som i 50 år eller så har styrt svensk pedagogik, som inte har velat utvärdera sig och som när utvärderingarna kommer försöker snacka bort det, känns det som.
Mm.
Hur ska vi förstå det där?
För det första så är det sådana här grupper som finns också i andra länder, det är inte bara i Sverige. Och det är ju en kombination då av personer som arbetar i pedagogik och ibland också säga sociologi, ibland psykologi, i liknande ämnen. På universitetet. Det finns personer som arbetar i lärarutbildningen. Det är personer som arbetar i administrationen. Och här har du utbildningsdepartementet och skolstyrelsen. Och på mer lokal nivå så har man lokala skoladministrativa enheter. Och sen har vi ju Sveriges kommuner och landsting, eftersom vi nu har kommunaliserat skolan. Så det finns alltså ett mycket stort antal personer som lever i den här sfären och som aldrig har hört något annat. Och sen är det svårt att se var man ska dra gränsen, därför att de har ju lärt upp lärare och skolledare i sitt sätt att se. Eftersom de ger behörighetsgivande kurser för lärare och för skolledare, så sprids ju det neråt i systemet, deras sätt att se. Och sen påverkar de till exempel i sin tur förlag, och de påverkar fackföreningar och de påverkar fackföreningarnas tidningar. Så det blir till slut en mycket stor grupp personer som har samma syn. Och det är då ett litet problem, menar jag, om man behöver ändra inställning för att förbättra sig. Mm. För var ska förbättringen komma om samsynen är så stor inom en grupp och resultatet inte är så bra?
Egentligen är det inte något konstigt för en människa som är van att studera samhällen, att om man har en relativt sammansluten grupp som har hållit på att styra en verksamhet i många, många år, då är det inte så där jättevilliga att komma fram till att de har gjort fel.
Nej, det är ju naturligtvis så. Man försvarar det man har gjort tidigare. Ja. Man vill inte backa. Och sen är ju det är ju inte bara en så att säga, teknisk lösning, utan man har ju sagt att det här är bättre, det här är det goda, det här är så som vi ska göra. Och jag tror att man ska säga här att den här inställningen till skolverksamhet, det är delvis en så här, teknisk lösning, men det är också nästan en moralisk lösning. Det här är det goda, så här ska man göra. Även om det inte blir så väldigt bra resultat i de olika ämnena, så är det bättre ändå. Och de blir naturligtvis väldigt utmanade utav PISA till exempel. Därför att PISA ger hård data på ett annat sätt. PISA tar i och för sig mycket, i texten runt omkring resultaten så har man med många mjuka data utav alla de här sorterna. Men när man kommer till själva tabellen som jämför poäng mellan olika länder, då är det ju inte med. Och därför så är så att säga, kärleken till PISA även begränsad hos de här personerna.
Men du, alltså, om vi ska tolka dem så bra som det går, vad har de att komma med? Finns det någon poäng med de här andra grejerna som Sverige ska få istället för kunskaper?
Det är ju naturligtvis inte ett dåligt mål med social harmoni, med att man ska behandla andra väl, med att man inte ska ha mobbning och allt jobba det här. Men frågan är om vi fokuserar de sociala målen så mycket att vi glömmer de andra. Och framförallt, det är inte bevisat att man inte skulle kunna nå dem samtidigt som man når höga kunskaper. Det finns inget som helst bevis någonstans på att om man fokuserar inlärning i matematik så skulle barnen börja bråka mer med varandra eller något sånt där.
Nej, det är väl tvärtom.
Ja, snarare så är det tvärtom. Att om man fokuserar inlärning och gör detta på ett vettigt sätt och med tydliga mål och samma regler för alla och samma utvärdering för alla, så tog du motsättningarna minska istället.
Finns det några vetenskapliga utvärderingar av huruvida man, om man nu inte har nått kunskap, om man har nått verkligen de här andra sociala målen?
Nej, jag skulle ju säga att det inte gör det. Det är svårt att säga här nu, för det finns så kolossalt många pedagoger. Det finns så kolossalt många avhandlingar och utvärderingar och rapporter. Skolverket producerar hela tiden rapporter. Så kan man inte säga att ja, det finns ingen. Jo, det kan mycket väl finnas någon i den här mängden rapporter. Men vi har inte haft någon så att säga, väsentlig rapport som har pekat på att vi vinner kolossalt mycket på att göra precis det som vi har gjort hittills. Utan tvärtom så är ju den stora, mest citerade rapporten de senaste åren, det är ju en nyzeeländare som heter John Hattie som har gjort en metastudie. Han har alltså tittat på en rad studier som har lagt ihop deras resultat. Och då pekar han ju på då att god inlärning det främjas av en kunnig lärare som leder lektionerna, tydliga regler, att man har en väldig ordning i klassen. Och det är lite grann det som vi säger i den här boken också. Att det är alltså lättare att lära sig om det är lugnt i klassen, för då kan hjärnan koncentrera sig. Man behöver lära in det som är elementärt så att man kan sedan avlasta arbetsminnet, för då har man det redan inlärt. Man kan ta in något nytt.
Ursäkta att jag säger det, men det är väl självklart. Ja, på något sätt så är det lite underligt att det ska behöva komma en hjärnforskare och tala om att du ska vara tyst i klassrummet.
Det kan man tycka var självklart, och många menar att det är självklart. Men det har ju funnits då pedagoger som säger att nej, det är bara normalt att barn rör sig. Och en del menar ju att man ska kunna spela musik samtidigt, att man ska kunna göra olika saker samtidigt. Mm. Att det skulle vara ett gammalmodigt sätt att lära sig. Det finns 1000 olika förslag i den här världen. Men John Hattie, PISA, vår lilla bok här då. Det finns en rad indikationer på att en undervisning mer koncentrerad på kunskaper ger mer kunskaper, och dessutom så ger den bättre miljö i skolan. Och det finns inget, vad jag har sett, någon som helst indikation på att det sociala klimatet skulle försämras utav att man gör den här inriktningen.
Men det betyder att nu har vi 50 års eller mer erfarenhet utav ett nytt pedagogiskt tänkande som visat sig har slått fel ut på alla de områden där man har besvärat sig av mätare. Och det finns egentligen ingenting tydligt som talar för det.
Nej.
Vad är det? Då är det uppenbarligen så att det finns någon grupp människor som har makt och som inte vill ändra sig.
Nej.
Vad är det? Kan du beskriva den där världen? Vad är det för människor? Vad heter de? Vad gör de? Vad finns de?
Vad jag skulle säga, det som gör att man inte ändrar sig, det skulle jag säga, är att man är rädd att det ska bli mindre, att Sverige ska bli mindre jämlikt om man ändrar det här. Att man tror att även om kunskaperna inte är så goda, varken hos de duktiga eller hos de svagare eleverna, så tänker man att det här är ett pris man kan betala därför att eleverna är i vart fall mer jämlika. Det här är alltså inte sant, och det visar då bland annat senaste PISA, som säger då att alla sjunker. De duktiga är mindre duktiga och de svaga är svagare och de svagare är fler. Det vill säga att alla sjunker och skillnaden mellan de svaga och de duktiga finns kvar.
Men och så, ökar tydligen.
Och ökar, ja.
Ja, för de svagare blir ju proportionellt ännu mer svaga.
Ja, ja. Och fler. Va?
Och fler, ja.
Ja, så att det är alltså inte så. Va? Men önskan, så att säga, att den sortens skola som vi har ändå mirakulöst ska bidra till mindre jämlikhet. Den önskan är så stark att man vill inte riktigt ta in det här andra. Så ett sätt att beskriva den gruppen som du frågar efter, det är ju att man har en så stark önskan om att man med sin attityd, sin sätt att arbeta, ska bidra till att Sverige är mer jämlikt. Och det här sätter man ovanför alla andra mål. Och det som är lite bekymmersamt här då, det är att det faktiskt bara är en önskan. Det finns inget bevis för att det fungerar så här.
Vi snackar om en stat i staten som har för sig en felaktig idé, ja, som driver hela Sverige fel väg.
Ja, och då får man säga så här, det här är en väldigt stor grupp. Och de tycker säkert att de arbetar för det goda. Men när inte resultatet är det som vi förväntar oss av honom. Det är ju så här, allmänheten som betalar det kalaset med sina skatter. Och det är kolossalt många personer. Och det här är ju skolan på sätt och vis Sveriges största arbetsplats. Både med lärare och med elever. Det här är en så stor och så central samhällelig verksamhet att vi borde inte låta det här få fortsätta på det här sättet.
Men vi har, i centrum, om jag har förstått det rätt, så är det, om det nu är centrum, men vi har nästan 200-175 stycken pedagogiska professorer och forskare och sådär. Mm. Och det är de kanske som tänker ut en del av de här idéerna. Och så. Mm. Vad är det mer för några? Vi har personer på Skolinspektionen och Skolverket och... Vad är det mer för folk?
Ja, det här är ju väldigt stort. För att dels har du då pedagogiska institutioner och du har lärarutbildning och du har fortbildning och du har alla de institutioner som vi har räknat upp här. Det är alltså väldigt, väldigt många personer som har växt upp i det här sättet att se. Och vad man kan säga är att de flesta av dem har fått det med sig och de har aldrig ifrågasatt det. Och sen är det också presenterat som att detta är det goda paradigmet. Det är så här man ska göra, då är man god. Att när man inte ser så mycket till vad eleverna kan, som att man tänker att man ser på deras stödbevis. Det är en väldigt stor del också som vi borde diskutera i Sverige. Att vi tror att man kan, genom att ge stöd, så här extra lektion eller en person som sitter bredvid, så kan vi lösa alla problem med utbildning. Det här är inte så. Det är en generös tanke, men den fungerar ju inte. Och det finns bevis från 70-talet och framåt att en liten unge som då i tvåan, trean inte kan läsa flytande och kan basen i matematik kommer inte i kapp. Hur mycket, och även om man ger dem stödtimmar under mellan- och högstadiet. Därför att det är för mycket. Du kan inte på en timme ta igen 2 veckor och en timme till och ta igen 2 veckor till samtidigt som du lär dig det som den nya kursen går fram. Det är så att säga, tanken är felaktig. Och istället så får vi då elever som sitter av mellanstadiet, som sitter av högstadiet. De bara väntar på att eländet ska ta slut därför att de förstår inte. Och till slut så tappar de viljan också. För det går inte.
Men du, här är en sån där naiv fråga då. Vi är ju en demokrati, vilket innebär att det är politikerna som bestämmer. Politikerna är rimligtvis medvetna om det här. Att det finns en grupp pedagoger och andra, de är kanske 10 000 hövdade, jag vet inte vad de är. Och de tänker tankar som är dåliga tankar för Sverige och Sveriges ungdomar och Sveriges framtid. Varför griper politikerna inte in och flyttar på det här?
Jag tror att det finns, jag kan säga två saker. Dels så är det många politiker som vill ha så att säga, statliga enhetslösningar. Det är deras grundidé, inte bara när det gäller skola utan när det gäller alla andra saker också. Det ska vara en lösning och den ska vara lika. Och man uppfattar att detta är rättvist på något sätt, att det ska vara lika. Det har du ena. Och sen har du då att det här har ju så att säga, funnits just...
Men vänta, det betyder att politikerna... instämmer lite med det här gänget.
Ja, det skulle jag säga. Ja, det skulle jag säga. Och sen skulle jag också säga att det här är så, det har funnits så länge i Sverige och det är så ingrott att många svenskar har det i sig helt oreflekterat. Politiska partier utav alla slag, men också föräldrar och också elever och också så är folk på stan. Det har inte i svenskars minne funnits någon annat sätt att organisera skolan. Så att man ser att det är naturligt och sen känner man i regel inte till vad andra länder gör. Så det är lite grann det som jag försöker göra med artiklar och böcker. Jag försöker berätta vad gör man på andra ställen, vad gör man i andra länder. Och säga att ja, men det här landet har ju väldigt bra resultat, vad gör man där?
Innan jag frågar dig vad man gör där, vi kommer ihåg den frågan, så skulle jag ändå vilja fråga dig att om jag hårdrar vad du säger så betyder det att politikerna, de här utbildningspolitikerna och så vidare, de är en del utav det här etablissemang. Ja. Som orsakar problemen.
Ja.
Det vill säga Björklund, Fridolin, de håller inte på att ändra på något utan de håller på att förstärka det som råkar existera.
En sak som de gör som fel menar jag, det är ju att man tror att man löser problem genom att ge mer pengar till det här. Då heter det att man satsar, då blir det mer pengar. Men det som inte fungerar, det fungerar inte bättre om du ger det mer pengar. Björklund gjorde ett allvarligt försök och flera saker blev bättre efter Björklund. Han hade vissa prov efter årskurs 9. Han fick lite ordning i programmen på gymnasieskolan. Han stängde någon lärarutbildning som gav extremt låga resultat. Han gjorde en hel del. Men tyvärr så var det inte, det hade behövts kraftfullare åtgärder i den allvarliga situation som vi var. Nu vet man inte heller, så att säga, han hade förmodligen inte alla de borgerliga partierna med sig på allt det han hade velat göra. Så att en del kanske han inte kunde göra. Men tyvärr då, så fastän han gjorde sina reformer så är det inte färdigreformerat.
Okej, om vi går till de här andra länderna som du försöker informera svenska folket om att de länderna gör bra saker. Säg någonting sådär som... Eller säg så här, om du vore Fridolins efterträdare och skulle rätta den här skolan, vad skulle du göra?
Ja, jag skulle börja med att ha ett prov efter årskurs 9 och efter gymnasieskolan. Alltså en form av examen där man skriftligt redovisar 3, 4, 5 huvudsakliga ämnen eller huvudämnen.
Alltså ett faktiskt prov.
Faktiskt prov.
Inte bara att man får mössa, utan det är riktig examen.
Och det skulle ha extern rättning. Det här har flera, det är ett sätt så att säga att snabbstarta ett system som har gått ner sig. Därför att då kan elever, som även om de inte går i en särskilt bra skola, så kan de på egen hand sätta igång och läsa för att få bra resultat på det här provet och komma vidare. Lärare eller grupper som inte går så snabbt framåt, de ser att här kommer vi att bli utvärderade mot det här målet, vi kanske ska lägga på ett kol ändå. Så att det har en motiverande effekt och den är, så att säga, den är rättvis för elever i hela landet på en gång. Och den, så att säga, tenderar att rycka upp systemet. Och detta finns också väl bevisat internationellt, att ett examensförfarande höjer resultatet. Och samma sak efter gymnasiet, att man, så att säga, jobbar ända till slutet. Att man inte börjar tycka att ja, men nu är det februari, nu är nästan terminen slut, nu lägger vi av det här. De två sakerna är billiga sätt att starta.
Och enkla.
Och enkla, mycket billiga, mycket enkla. Och det ryms helt inom de budgetar som vi redan har. Och sen gäller det att förbättra innehållet i kurserna.
Men du, får bara säga en detalj där. Jag tänkte den där tanken, eller om det är du som för länge sedan har stoppat den i skallen på, men det vet jag inte. Men det som förvånar mig är att varför är det ingen som gör det där då? Jag menar, man måste ju inte vara eller utbildningsminister för att göra det. Nej. Friskolornas riksförbund skulle kunna organisera det. Och låta alla skolor ansluta sig. Mm. Du eller jag skulle kunna starta ett sånt här system och sälja till skolor. Ja. Varför ingen som gör något?
Därför att allting i Sverige är statligt på det här området. Så att om du gör en sånt prov själv så gills inte det. Det gäller inte för att söka till högre utbildning till exempel. Varken från gymnasiet...
Nej, men du får en utvärdering, en seriös utvärdering.
Ja, du får en seriös utvärdering, men det är så att säga inte det riktiga beskedet. Det riktiga betyget är det som du får i den offentliga skolan.
Ja, det är sant.
Och även om du söker sen från gymnasium till universitet så är det betyget och ingenting annat som gäller.
Ja, men de här IB har ju det här systemet, ja, och där gäller det väl?
Ja, men de har ju enorma problem därför att staten vill inte erkänna deras betyg på samma nivå. Det är alltså mycket kvalificerade betyg de får. Okay. Och de är ju internationellt kontrollerade mot andra länder. Och de eleverna är i regel mycket, mycket duktiga. Uh-huh. Men de har ett enormt problem med att få intagningsavdelningarna på svenska universitet att acceptera dem för det
förstår.
Som de är.
Ja.
Så att problemet är att vi behöver sån här examenssystem så att du kan arbeta väldigt bra i olika skolor och sen så mäts du mot samma mätsticka och sen så gäller detta för att söka till nästa nivå.
Men å andra sidan, om skolor som får bra resultat på ett IB-system eller ett sånt här system, de har antagligen duktiga elever som rimligtvis skulle komma in i alla fall.
Men vad vi behöver, dels så behöver vi verkligen låta duktiga elever komma in, men sen behöver vi ju entusiasmera alla elever att bli duktigare. Mm. Vi behöver rycka upp hela systemet. Och vi behöver vara säkra på vad de verkligen kan. Vi får ju elever nu till universitetet som har ganska bra resultat, de har ganska goda betyg. Men sen när vi ser vad de egentligen kan så är det helt annorlunda.
Och det jag tänkte just fråga en övergång. Nu har vi pratat om skolan fram till studentexamen. Och då undrar man hur det här påverkar universiteten, så att det var bra att du kom in på det där.
Ja, det påverkar mycket och det mest kända är ju att både tekniska högskolor och till exempel språkinstitutioner har ju gjort så kallade diagnostiska prov under lång tid och kunnat visa att fackkunskaperna hos studenter som kommer in sjunker. Och de sjunker snabbt och det har varit flera larmrapporter nu bara de senaste månaderna att man kan inte ord, man kan inte skriva, man kan inte allt det här som vi har hört och vet.
Vadå, i vilka ämnen är det som?
Ja, det är i alla ämnen och det konstiga är ju att även studenter med höga betyg har alltså svårt att skriva hela meningar, svårt att stava och svårt... Och då pratar vi inte om fackkunskaper i det ämne som man ska studera.
Det är rena svenskan alltså?
Ja, det är rena svenskan, men det är samma sak. Det var någon lärare här förleden som hade i ett historiskt ämne som hade nämnt Kant. Och han såg på ansiktet att det var fullständigt blankt i alla personerna framför sig. Man har inte allmän bildningskunskaper.
Hur mycket av det där beror på att andelen migranter i skolan ökar?
Ja, en del beror på det, men en stor del är svenska skolans interna sätt att reagera. Det beror på att man inte i femman, sexan, sjuan, åttan, nian, tian, ettan, tvåan, trean på gymnasiet har haft ordentliga lektioner där man har haft ett visst innehåll, där man har haft en viss läxa, där man har haft ett visst förhör. Vi har slutat att lägga upp det på det här sättet och då har vi så att säga låtit vår gemensamma så att säga kunskapsbas upplösas. Det är väldigt allvarligt därför att elevernas tid går åt när de är unga och har lätt att lära sig och allas pengar som vi satsar i utbildningssystemet försvinner ju till ingen nytta. Elever skulle kunna lära sig säkerligen före 16 år, där som de nu lär sig när de är 19. Inte alla, men många skulle kunna göra det. Och många elever dessutom, det är inte bara så att det skjuts upp och skjuts framför dem, utan många kommer ju aldrig att lära sig det här. Därför att de tröttnar på det här. Och ett stort problem är alltså begåvade ungdomar som blir så uttjatade på skolan, och de får alltså ingen respekt för intellektuellt arbete. Och det typiska de går till, det är alltså musik och IT. Så att Sverige har framgångar på de områdena, det tycker jag i alla fall inte är någon gåta. Det är för att våra begåvade ungdomar går till det som inte är skolmässigt ut. För skolan har de inte någon hög tanke om.
Men hur är det med eleverna när de går ur högskolan och universiteten? Ja, tar de igen?
Nej, och det är ju det som man låtsas i högskolan. För vi har ju utvärderingar där också ibland och säger, och har vi hög kvalitet, och man har hög kvalitet eller medelmåttig kvalitet eller vad det är för någonting, va? Men du kan höja eleverna eller studenterna, men inte hur mycket som helst. Det beror på vilken nivå de startar med. Du kan inte kompensera 3 års grundlig gymnasieutbildning till exempel.
Men förekommer det någon höjning då? Överhuvudtaget?
Det är säkert väldigt olika på ämnen, men normalt skulle jag säga att det förekommer någon höjning.
Ja, någon höjning, okej. Men i förhållande till hur det var för ett antal år sedan? Ja,
då är det så annorlunda. Och säger man det till en person som försvarar systemet, så säger de det, att det beror på att studenterna kommer från så olika bakgrund nu. Så man kan inte jämföra. De vill inte ha den jämförelsen. Och sen säger man också då att det finns alltid några studenter som är väldigt duktiga. Men det svåra är att vi tar inte ens vara på de här specifika duktiga studenterna, därför att de tröttnar också på det här. Eller så anmäler de sig till 2 kurser, därför att det är för lite på varje kurs. Och dessutom får de inte den stimulansen för att läraren ska vända sig till alla, också personer som inte har så stort intresse för ämnet. Och då blir det här också urvattnat och upplöst. Ja, ett sätt att säga det är att vi slösar bort en kunskapstradition vi har, och vi slösar framförallt pengar, därför att det här systemet det är inte rationellt, det är inte effektivt.
Och vi slösar bort en massa mänsklig kraft också, och framtiden kanske. Men du, går det här systemet att ändra? Alltså går det att administrativt vända systemet, eller måste vi vänta på ett sammanbrott?
Det är klart att det går. Om man har vilja och har kanske också politisk makt, måste man ha för att vända systemet.
Ja, men om politikerna är en del av...
Det är klart att det går. Ofta så säger man då att för att man ska kunna göra en ordentlig förändring så krävs det ett krismedvetande. Vi kanske håller på att bygga upp ett krismedvetande i Sverige. Nu är det så att vi har ju en lockelse, och det är det att vårt ekonomiska system för ögonblicket går bra. Och då kan man tänka sig, ja, det är ingen ekonomisk kris, ja, men då är det ingen kris egentligen. Då bortser vi från de andra tecknen. Mm. Och det tycker jag att det är oförsiktigt av oss att göra. Det vi har riktiga tecken på kris, till exempel i utbildningssystemet. Och det vore smart av oss att ta itu med dem nu när ekonomin är bra. För det är lättare att ta itu med det när ekonomin är bra. Sen kommer det andra tider kanske, och då blir det svårare. Det är nu vi borde göra det.
Ja, vi borde det. Men om livet vore rationellt så skulle man lösa problemen när det är lugnt och sådär. Mm. Men det som du säger också, att det krävs en kris, ett medvetande. För nu har vi ingen krismedvetande.
Nej.
Annat än hos dig till exempel, och någon hos mig.
Nej, vi har inte tillräckligt med krismedvetande, och det är någonting som har förbluffat mig. Att då och då så kommer det alltså mycket intressanta och helt vederhäftiga rapporter som säger att det här är inte bra, det här går sämre och sämre. Men det bara blåser förbi.
Ja, det
kommer en artikel i tidningen en dag, och nästa dag så pratar man om något annat. Det följs inte upp, det görs ingenting, det tas inte på allvar.
Nej, alltså jag undrar ju om det går att lösa det på något annat sätt än ett sammanbrott. Men vi kan ju inte ens tänka oss ett sammanbrott. Jag kommer ihåg, jag har sprungit runt i skolorna och försökt göra alla möjliga olika bra projekt som har haft inflytande där och där. Men när man går runt och träffar lärare i skolorna så blir man ju beklämd utav den centralstyrning och det administrativa vansinne som de är utsatta för och så vidare. Och det är på något vis som hela skolkulturen vore liksom säkrad mot förändring.
Mm. Nej, det är svårt att starta en förändring. Det som jag tror tyvärr, att gör vi ingenting, vilket är vad vi gör. Vi gör ingenting. Vad vi får då, det är ju ett, så att varje familj får söka sina egna lösningar. Mm. Olika familjer, jag tror att vi kommer snart att få kvällsundervisning, eller vi kommer att få personer som läser extra med elever. Vi kommer att få olika typer av kanske sommarskolor, därför att eleverna lär sig så lite i skolan att de behöver komplettera det här.
Kostat inte det där startat?
Ja, vi hade ju ett tag då någonting som heter läxhjälp, och sen så försvann den statliga stödet till det här, och då försvann effekten. Men det är inte bara läxhjälp, utan det är så att vi behöver förstärkning, och vi behöver mer. Och det här är ju det som en del fattigare länder har redan, som vi inte behövde när vår skola fungerade bra. Men om vi missköter vår skola så kommer vi vara i precis samma situation, och det här kommer att uppstå.
Ja, jag menar, det, när du säger det så är det ju fullständigt naturligt. Jag menar, om den offentliga skolan inte levererar produkten så får väl föräldrar, avhoppade lärare, vem du vill, starta skolor på kvällar och helger och alltihopa. Konstigt att det inte har skett.
Ja, det är konstigt. Och att skolan så att säga, vägrar att reformera sig själv.
Om den nu gör det, får vi medborgare lösa problemet på något annat vis.
Ja, och jag tror att det är så här. Jag tror att många föräldrar till barn, till exempel i grundskolan, de är djupt bekymrade över hur det fungerar. Och de bosätter sig i kvarter där de tror att det är lite bättre. Ja. Man hör sig för, och man undrar med andra föräldrar, hur går det för dig, hur går ni, hur tänker ni? Så skolan har blivit ett stort problem redan, fast man inte kanske har tagit nästa steg. Hittills så tror jag att de flesta söker den bästa tänkbara skolan inom räckhåll då. Mm. Nästa steg är att säga att inte ens den skolan ger särskilt mycket. Och vill vi att barnen ska ha en bra framtid så behöver de mer. Mm. Och starkast är den intrycket, tror jag, hos de som har kontakter utomlands. Därför att de börjar jämföra vad lär sig barnen hos mina arbetskamrater här i andra länder, ja men de lär sig mycket, mycket mer. Ja men då kanske vi behöver tänka till också. Mm.
Inger, vi kunde prata hur länge som helst om det här, men det ska vi inte göra. Men det här var jättebra. Tack snälla för att du kom.
Tack så mycket.